Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då är vi tillbaka igen. Det här är Widerström Dahlén.
Avsnitt 329.
329.
Bingo.
Bingo.
Jag sa alltså för 10 sekunder sedan vilket nummer det var innan vi började, men jag hann redan glömma.
Ja,
alltså,
men
är minnet så svikande i denna åldern?
Ja, men det är väl det. Alltså, jag hinner ju också typ glömma. Jag tror att man har inte lärt sig att ta in saker på allvar. Alltså, du vet, typ som...
Nej.
Typ som att när någon hälsar och säger sitt namn, att man bara, hej hej, så här. Men då har man typ inte lärt sig, så här, vänta nu, du måste registrera det här nu. Det här är inte bara
du
något
måste
sånt,
lyssna.
Det här är inte slentrian, att vi bara säger namnen, utan det här kommer påverka dig lite längre fram i det här mötet, att du inte vet vad personen heter.
Jag var i Bryssel förra veckan med Kalle, vi var på lite så här jobbresa. Ja, det kommer komma längre fram vad det var.
Bryssel
kan inte berätta.
Det får man ju ändå säga, när man säger att man har varit i Bryssel, det är ju väldigt, det är en tyngd i det som det sällan är i något annat.
Absolut. Alltså, åkte till Bryssel och skulle reda ut ett och annat.
Ja, precis.
Och då var vi en del av ett sällskap och då hälsade man ju på de här. Det var 3 personer, sen blev det 2, en försvann. Det var väldigt oklart varför, men förmodligen personliga skäl. Och då var jag sådär, varför tänker jag bara på hur jag säger mitt namn? För jag ska ju nu umgås, eller var runt de här människorna i typ 2-3 dagar.
Mm.
Så kom Kalle bara, vad hette hon där nu igen? Och jag bara, jag vet väl inte. Du vet, så vill man inte fråga igen, för då är det ju loppet kört. Man kan inte, förlåt, vad heter du nu? Alltså det är någonting som känns skamligt med att säga så.
Ja.
Men jag hade ju inte brytt mig om någon bara, förlåt, vad heter du nu igen?
Nej, precis. Nej, men jag tycker ändå, den kan man ju ändå, jag tycker man kan göra så ibland att, alltså jag gör ändå så ibland att jag bara, du, vad var det nu? Vad var det nu du hette? Så säger jag det på ett sätt som att det är när den sen säger så, ja men Sofia, jag bara, ja precis, ja men det var det jag trodde, jag ville bara, alltså
ja,
då säger jag
det
på ett sätt
det.
Som att jag visste det, fast jag luras ju bara.
Ja, exakt så, bara, vad var det hette igen? Ja.
Och så typ alltså, nästan att man säger, men bara, Sofia. Ja, exakt.
Teaterövning, så att prata samtidigt.
Ja.
Men då också när man då har någon i mail. Ja, men jag har de här namnen i någon mailtråd eller på Insta. Mm. Och då känns det bättre att gå i den vägen än att fråga. Men då känns det onaturligt när man väl börjar säga deras namn. För då har man lärt sig namnet och säger man det hela tiden. Så. Ja. Nej, men det här är avsnitt 329.
Ja, det är det.
Och du är ju hemma hos dig och jag är hemma hos mig.
Mm.
Och din bebis är ju nu, alltså, har firat över en månad.
Ja.
Alltså, they're growing up so fast.
Ja, alltså det känner man ju, verkligen. För att, du vet, jag var tvungen att gå in i min kalender idag och bara, vad har hänt de här olika veckorna? För att jag kände så lite att tiden var sjuk på ett sätt som jag inte upplevt innan. Alltså när det är en hel månad som har gått sedan det här hände.
Men, alltså tänk en vanlig månad i Carolina Widerströms upptagna liv, vad du hinner med på en månad.
Ja. Nej, och nu,
och det är inte så att du inte har hunnit mycket nu, för du har ju ammat och bytt blöjor.
Precis.
Det är bara helt de här sysslorna har bytts ut.
Ja, och det märkte,
mot andra saker.
Det märkte jag ju, för då när jag skulle typ försöka hänga upp, du vet, veckorna på någonting, då var det som att jag bara, okej, han kom en söndag, du vet, det så här, okej, vad hände den? Ja, men du vet, det var lite BB, lite sånt, och vi kom hem. Alltså den veckan får man ändå så, det är första veckan.
Alltså då får man faktiskt vara lite så här snäll mot sig själv.
Ja. Och sen andra veckan.
Jag var inte på gymmet, jag var inte och köpte rör till mina skidor, jag var inte på Alvals och provade nya pjäxor.
Nej, inget sånt. Och sen andra veckan, ja men då åkte vi faktiskt till Värmland, för då var det ju påsk.
Just det, men då gjorde ni ändå så här en aktivitet.
Ja, det gjorde vi, en väldigt trevlig aktivitet, för det innebar ju faktiskt att hela min familj som bor överallt i Sverige ändå var samlade och så fick de ju alla träffas.
Ja, alltså kring den här nya huvudpersonen ändå.
Ja, precis. Alltså jag vet inte, sa vi det i förra avsnittet, men det var ju liksom väldigt, alltså det var ju väldigt kul när han fick träffa alla olika, såklart. Alltså mina systrar och min mamma, allting. Men det var ju också väldigt speciellt när han fick träffa min mormor.
Nej, det har vi nog bara pratat om privat.
Ja, vi har det, va? Ja. Nej, men för då var det ju så
sjukt. Men de här generationerna.
Exakt, eftersom hon är 101 år äldre än honom. Så var det ju så sjukt när hon skulle sitta och hålla i honom. Så är hon alltså 101 år äldre. Alltså.
Det är ju gränslöst. Ja. Att de nästan har samma personnummer.
Jag vet. Jag vet. Alltså.
Fast hon har så här stjärna istället för streck eller vad det är.
Ja, alltså vad var det nu? Det där var ju någonting som jag hade lärt mig, men som jag nu har
glömt. Alltså när man fyller 100 år, då byts det ut typ så här, istället för ett streck så är det så här en asterix.
Ja, exakt.
Asterix, för att inte man ska förväxlas med någon som är 100 år yngre, för att de är födda 23.
Ja, hon är ju född 23. Men han är ju född 24 då, så det är ju inte...
Ja. Ja, men det är ändå nästan så här, kan gå i samma, alltså gå så här i samma lågstadie, kan man tro.
Ja.
Om man inte kollar ordentligt efter den här stjärnan.
Nej, precis.
Men då tror man att Nina är en lekkamrat. Ja. Men det visar sig att hon var gammal mormor.
Ja, hon är gammal, men ja, precis. Nej, men så då då gjorde vi det, men sen, du vet, sen undrar man ju vad man har hållit på med egentligen. Alltså det är det jag hade att hänga upp det på, att jag bara, ja, vi åkte till Värmland. Men sen efter det, men du, jag menar måste... inte, med detta sagt menar inte jag att jag tror att jag ska göra massa saker, utan jag bara menade att han är en månad, det är så svårt att
Det är så stort.
Ja.
Men ska inte du, nu förstår jag att du har annat för dig, men ska inte du skriva lite dagbok typ?
Mm.
Eller så blir podden som en dagbok, men...
Jo, men det är klart, det man borde ju, alltså, jag borde ju verkligen typ ändå... Jo, jag håller med. Alltså något litet. Det kan ju bara vara så här två meningar eller någonting. Alltså någon liten reflektion borde man ju göra.
Exakt. Alltså har du någon sån tom, fint litet anteckningsblock hemma?
Jag har det. Jag har det faktiskt.
Man köper ju på sig jag mycket vet. Så här sån här man kontorsmateriel har... från så här pocket shop genom livet.
Ja, som man liksom inte sen har fyllt med någonting. Nej, men det har jag faktiskt. Nej. Ja, men bra förslag, Sofia. På riktigt kommer jag...
Alltså, om jag ger dig som en läxa.
Om jag kommer ihåg detta... När vi har poddat klart, då kommer jag börja med det idag.
Om en timme, om du minns det här om en timme, då får du faktiskt...
För det är inte säkert jag gör, ner. För jag är väldigt trött, så då glömmer man lite så här saker.
Och skriva i den blå skrivboken.
Ja.
Ni vet, och för mig har jag också tänkt att du har ju haft din stora kalender på väggen som är så här ett årskalender.
Ja.
Och då har du haft den här översikten om i alla fall vad du har hittat på varje dag. Ja. Om det alltså inte varje dag, men... Och eftersom att jag är så... Eller jag, hela samhället, är ju driven av så här, vad gör man?
Mm.
Vad gör du just nu? Vad ska du göra sen? Vad ska du hela tiden? Och då har jag tänkt så jag borde verkligen skriva ner egentligen varje månad vad jag har gjort.
Ja.
Alltså också jobbmässigt, för att det kommer jag ju bara... Alltså det står ju ingenstans.
Nej.
Alltså bara för att kunna se tillbaka så om 20 år och bara, åh jävlar!
Ja, just det.
I april 2024 var jag ju i Bryssel.
Ja, precis.
På en viktig jobbresa.
Ja.
Alltså jag säger detta som en läxa till mig själv också, att vi kanske också borde börja skriva ner lite.
Ja, men det handlar inte heller om, alltså, för jag kan sakna lite, jag tänker jag måste skaffa en sån kalender igen. Alltså det handlar inte om att, det är ju liksom inte så här att jag menar så, åh, den som gör mest grejer vinner, det är inte så. Utan det är ju typ att jag glömmer saker så mycket, så att, och det menar jag även innan, alltså jag hade var trött på det här sättet. Och då tycker jag det är jätteskönt när jag liksom har en sån översikt, att jag bara, just det, den här grejen hände ju faktiskt i februari. Eller typ man kan bli påmind om så, ja, men då var det inte så länge sedan jag träffade den här personen, för vi var ju faktiskt på en middag då och så här. Alltså det är lite skönt.
Ja, men jag tror verkligen på den grejen. Jag vill också göra det. För nu är det som att det är iPhone-bildalbumet som har bäst koll på mitt liv, som kategoriserar in i olika filmer med någon liten låt så här. Stunder vid havet.
Ja, precis.
Jag bara, aha, jag får bara lite filmvisning.
Ja.
Och så har den då bland mina 78 000 bilder gjort ett så här redaktionellt urval över vad som är värt att lyfta i mitt liv.
Ja, nej, men det är kul när den gör, alltså, man undrar ju typ, för man blir alltid lite förvånad när det kommer en sån, man bara ja, eller det kommer väl en sån varje dag egentligen, om man bara bläddrar till den sidan i, så här, i bilder, men
ja, verkligen.
Det, man undrar om någon någonsin har använt sig av, alltså för jag antar,
ja. Det finns en person.
Jaha.
Det är min mamma.
Ja, men ja.
I familjegruppen. Perfekt. Kanske på Facebook ibland. Stunder till fots.
Ja, men gud vad
genom
kul.
Åren.
För det är bra, ja. Jag gillar det. För jag menar, det är ju typ som att egentligen tänker mig där, håller iPhone på att göra sånt som du säger, redaktionellt arbete hela tiden. Som bara såhär,
då sitter någon AI där, vet, och har såhär värsta kreativa tanken såhär, med någonting och vill visa dig stunder i skogen eller svampplock med vänner. Alltså den tar ju ändå friheten att såhär, såhär döpa.
Det är väldigt kul när den gör det, för det är ju också så att liksom, det är ju saker man har, som man har glömt.
Jag vet.
Med tanke på att du har 78 000 bilder, kan det ju vara skönt för dig att ibland kommer... Det finns ett litet urval då där.
Jag borde bli mer som min mor och alltså, verkligen kolla på mina egna sådana.
Mm.
Men jag kollar ju också på henne, så att det funkar. Alltså jag tycker den här redaktionen... Shoutout till den här redaktionen ändå, tycker jag.
Ja, men...
Jag tycker de gör ett gediget arbete och de får inte tillräckligt med cred.
Nej, det får de inte.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Har du hänt någon mer action så här i mammalivet, eller hänger du i lägenheten mest, eller i Årsta liksom?
Nej, men vi har ju gått några, alltså vi har tagit oss till Södermalm, det tror jag sa förra veckan här ju. Och det har vi gjort igen och så liksom, så att vi är ju ändå, vi åkt...
Ja, du pratar inte nu om den enda sån.
Nej,
jag pratar igen om den.
Nej, precis.
Jag gick ju till Söder. Jo, vi vet.
Det har hänt flera gånger. Jag har kört till Sollentuna, till min vän, vår vän Maria där. Och sådär liksom, så att jag menar, jag har ändå, alltså jag försöker utforska på ett sätt som är lite långsamt.
Jättebra.
Men det sker. Men,
upptäcktsresande.
Ja, precis, jag har blivit en upptäcktsresande. Men det är ju en ny upptäcktsresande i detta, det är ju typ så här, alltså som nu då en del av mitt liv, som är att om jag då ger mig ut, då ska man ju veta att då kan det ju vara så här att säga, jaha, då ska jag kanske amma, kanske så, någonstans i offentligheten.
Mm.
Och sen så ska man ju kanske byta blöja då. Så då har det blivit mycket så här att jag bara, var finns det skötrum? Så det har blivit en ny upptäcktsresande färd för mig.
Just det. Nej, men alltså där man har ju hört genom åren att folk bara, då fick jag amma in i ett provrum.
Ja.
Och du skrek och skrek. Så här. Och man kan själv inte minnas det här. Men man bara, fan vad jobbigt det låter.
Ja.
I vinterskrud och så här, sätta sig i ett provrum och amma.
Ja, precis.
Det finns också en viss misstanke till just provrum. De vill ju aldrig att man ska gå in i provrum. Det är dels så här, säg till personalen om du vill prova något.
Ja.
Den grejen hatar jag. Jag vill inte att du ska veta att jag är här och provar.
Nej.
Jag är här i privat ärende på MQ med 4 olika byxor. Måste du då veta det, kära personal?
Ja.
Sen är det här att man inte får vara flera i ett provrum. Men bebis är ju okej då säkert. Alltså jag har bara hört det återkommande att folk ammar i olika provrum.
Ja, men alltså bra idé. Jag har inte ens tänkt tanken, men jag gillar idén. Alltså det kanske är ett ställe som är perfekt.
Måste man ta med lite plagg då som en så här...
Ja, täckmantel. Alltså,
rökridå, täckmantel. Ska bara prova lite så skriker bebisen då.
Ja, men jag ska säga att jag är inte riktigt så hardcore än liksom, för det är ju ändå, det tar ju lite tid att när amningen ska funka och allt sånt liksom, så att vi har inte ammat så mycket ute i offentligheten, för att jag försöker typ planera så här, nej men då hinner vi gå promenad nu och så går vi hem och så ammar vi och så här.
Ja.
Men däremot det här, alltså att man ska det har ju ändå hänt några gånger, och då till exempel så har det har inte varit provrum, utan det har mer varit så, i foajén till badhuset på Söder, alltså så här, jag bara perfekt. Där kan man sitta. Och sen så då efter det ska man hitta ett skötrum liksom. Och det håller jag på att jaga
med. Blöjbytet, det sker i samband med amning alltid.
Ja, visst. Eller ja, det gör det ju verkligen. Ja. Och då har det varit så här, biblioteket som ligger här mitt i stan, det är perfekt för de har en barnavdelning med ett skötrum. Så, här. Så jag håller på att utforska nu, du vet. Och vi var på ett ställe i Hornstull, och där var det så här, i den här gallerian finns det ett skötrum där uppe. Så att jag håller just nu på att upptäcka alla de här
Ja, men alltså,
olika ställena som finns.
Då vill jag säga välkommen till min värld. Välkommen till världen av att äta någonting. Och sen måste man veta var en offentlig toalett finns. Och med många med mig som har magkör egentligen.
Aha, just
det är ju inte det du upplever det genom någon annan nu.
Ja.
Men det är så här vi har haft det hela,
hela tiden.
Man noterar på festival, biomajorna är där borta, ja. Underbart. Nu kan jag känna mig lugn.
Ja, gud. Ja, men det är ju exakt så. För, att det har ju varit, för man måste ju verkligen tänka efter att man bara, nej men då kan vi inte... Eller, vet du, man kan också byta blöja var som helst. Jag har ju, jag menar, man kan ju... Man kan ju lägga barnet på golvet, höll jag på att säga, men typ, alltså så. Men det är
du har ju
klart
med dig toaletten i form av blöjan ändå.
Ja, jag har ju det, och jag har ju sånt litet underlägg liksom, som man kan lägga sin bebis på, och liksom, du vet. Man har papper och blöjor och våtservetter och sånt. Men...
Jag blir avundsjuk, ja. Jag blir verkligen avundsjuk. Men... Tänk så många gånger, jag behövde en våtservett.
Ja, exakt. Nej, men då vet jag att jag har våtservetter nu, ifall det skulle behövas.
Ja, det är jättebra.
Men jag menar, det är väl jättebra. Klart att det är skönast att hitta ett... Där det finns ett skötbord, va? Med tanke på att min bebis blir också... Han kan bli lite... Alltså det känns som många bebisar kan bli det. Men att han blir ibland blir väldigt ledsen av att bli nedlagd och bytt på. Så ibland undrar jag... Du vet,
kränkande.
Ja, det är oerhört kränkande, tydligen. Och då, nej, men alltså jag vet inte. Men då undrar jag ibland vad de tänker som går förbi det här, den toaletten. Och undrar bara så, vad händer där inne? För att ibland har det skrikits på ett sätt som man... Man undrar typ så vad man ens själv gör. För man tänker, men lilla vän, hur kan du bli så här ledsen av det här? Men det är väl så, det är väl kallt och det är lite läskigt att bli nedlagd på ett stort skötbord och sådär.
Verkligen.
Ja.
Och urdragen så här mysiga kläder.
Ja.
Sån här muslinfiltar.
Exakt.
Som man har ju lärt sig nu att det heter.
Ja, precis. Nej, men när man har haft det så gosigt liksom, så ska man typ så bli avklädd. Det är väl klart att... Ja,
det är förnedrande. Jag menar, jag ändå förstår det.
Ja. Och sen, en ny grej för mig också, upptäcktsvärd, det är ju att jag ska också åka hiss nu. Alltså, för jag har inte, som sagt, så har jag ju inte gjort det jättemycket så här, men du vet, jag typ åkte det här tvärbanan själv nu, skulle åka tunnelbana och sådär. Och helt plötsligt, du vet, jag har aldrig tagit hissarna i kollektivtrafiken.
Nej.
Också för att de har inte varit så fräscha, typ. Alltså, så. Eller man har inte heller haft behov.
Nej, men är inte offentliga toaletter med skötbord och hissar på tunnelbanan? Alltså det är båda de känner man är lite så här, inte så fräscha.
Nej, och det är där vi hänger nu. Alltså det är där vi, jag och min bebis ska vara.
Lite i urindoften.
Ja, det är vi umgås i den doften.
Ja, och då tänker man alltid att det är någon man. Alltså inte får vara så här manshatare, men man tänker ju aldrig så här, bara, här är någon kvinna som har kissat.
Nej.
Man tänker ju alltid bara, åh, de här jävla männen som kissar överallt.
Ja, det är bara männen. Nej, men så nu åker vi hiss också, upptäcker olika hissar. Så det är ju tur att man har kommit över sin hissskräck lite, liksom. Eftersom man nu ska in själv i ett sånt här rum och åka iväg.
Oh. Kan det tränga sig in någon främling ibland? Eller är det liksom så här, om du har hissen så har du hissen, typ?
Ja, alltså hittills har du inte gjort det, för att jag tror att hittills, alltså det är ganska tajt, så att hittills har det nog varit så att folk bara, nej, det går inte att komma in där med henne och vagnen.
Nej, skönt ju.
Fast ja, både och, för på ett sätt hade jag kanske velat ha en support med. Alltså, för annars är man ju själv när den stannar, om den stannar.
Ja, när du tänker när. Ja. När kriget och krisen kommer.
Ja, du vet, jag var
inte tvungen, om.
Häromdagen fick jag åka en sån hiss som var, alltså som, man bara, aha, det här är en omgjord rulltrappa, fast till en hiss. För åker den bredvid rulltrappan så här uppåt, också snett uppåt. Alltså du vet, som en linbana typ.
Vet precis
vad. Eller vad säger
menar.
Man? En bergbana.
Ja, bergbana. Ja. Alltså säsong 1 i Hotell Romantik, verkligen. Alltså den estetiken.
Ja.
Att man åker upp för olika alptoppar. Liksom.
Exakt, då ska vi helt plötsligt gå in i en sån. För man bara, man tror det är en vanlig hiss. Och sen man bara, nej, den här åker åt sidan. Den åker inte uppåt.
Nej, alltså ändå pinsamt typ att få ögonkontakt med någon.
Ja, men jätteobehagligt för mig också när jag tror att hissen ska gå uppåt och sen bara så, nej, den går åt sidan.
Går det snett?
Den går snett.
Ja, det är obehagligt. Nej, men det var ju ett stort hissproblem på Europaparlamentet. Alltså om jag ska spoila då vad jag har varit någonstans.
Ja, för nu tänkte jag så, din Bryssel?
Ja, absolut. Nej, men det var där vi var. Och då, det är väldigt så här institution, du vet. Alltså Sveriges Radio... SVT, estetik. Med bara långa gråa korridorer med olika kontor. Alltså det är inget sexig byggnad.
Nej.
Och så fanns det bara alltså, så många hissar, men det var ett stort hissproblem. Alltså det kan jag exklusivt avslöja här. Att det går långsamt, det kommer inga hissar. Det är mycket så här pil upp och pil ner jämte siffran.
Ja.
Så man bara, där plingar det till. Så bara, nej, den ska upp. Vi ska ju ner. Och så var det hela tiden. Alltså det var kaos typ. Och jag försökte hålla mitt lugn i så här. Alltså nu får det inte hända en katastrof, tänkte jag faktiskt.
Nej.
Jag tänkte så här, börjar det brinna nu? Jag ser inga fönster någonstans. Jag ser bara horder av så här danskar och italienska grupper av människor. Och vi och de här hissarna. Och så bara, helt plötsligt kommer Carl Philip och Sofia och massa säpovakter. Alltså det var väldigt mycket här hissituationer typ.
Men menar du att du inte såg några nödutgångar?
Fick alltså gud, ska man hänga ut? Jag såg ju massa skyltar hela tiden.
Ja.
För det var också en del av, när man filmar lite grejer.
Ja, just det.
Vi filmade.
Då vill man inte ha med man sånt i...
Nej, och då tänkte jag faktiskt på, jag bara, fan vad mycket nödutgångsskyltar. Så nu när du säger det så inser jag att det var nödutgångsskyltar.
Ja, det är ändå skönt att höra.
Men det var inte så här, det här är vår uppsamlingsplats.
Nej, nej. Nej, den saknar du.
Alltså, det, jag insåg inte det först. När jag inte fick den insåg jag att jag saknade den.
Ja.
Var det min uppsamlingsplats? Vilken så här fotbollsplan ska vi ses på?
Ja.
Alltså, när det kommer en händelse.
Ja, det vill man
inget
veta.
Sånt. Och jag kände mig som en riktig så här Anna Skipper. För att jag var lite hissrädd faktiskt. För det var klaustrofobiskt. Jag bara, ska vi inte ta trapporna?
Mm.
Jag typ så här drev på det hela tiden i så här 2 dagar.
Mm.
Och alla bara, men vi väntar. Jag bara, men det, ska vi inte ta trapporna? Som att jag skulle så här hetsa igång.
Ja, för då kan det vara trapporna. Alltså vi antar att ett sånt här hus kan vara liksom... Alltså, jag menar det här parlamentet, va?
Ah,
högkvarteret.
Ja, ja.
Alltså att det är många våningar.
Enormt många våningar.
Ja, så man tar liksom inte bara trapporna så. Alltså, ja, men 10 våningar.
Om man ska ner, man är på våning 4 eller 5. Om man ska ner så till våning 3. Jag bara, kan vi ta en trappa kanske? Varför ska vi vänta? För jag klarar inte av att vänta heller.
Nej.
Du och jag är ju lite lika där. Man bara, kan det hända något eller...
Ja, men det är bara för hälsan, Sofia.
Jo, men det med.
Ja.
Och att vi rör oss framåt, det händer något. Vi står inte här och väntar på att en hiss ska plinga. Alltså det är värsta jag kan... Inte värsta, jag kan tänka mig mycket värre, men i rastlösheten...
Ja, men där här, måste nu, jag kommer ju få jobba med min sån zen nu. Alltså eftersom jag... Om jag ska röra mig ute, alltså inte bara gå så här mil överallt, utan också då använda mig av kollektivtrafiken... Då kommer jag ju behöva alltså, stå och vänta. Jag har ju redan fått uppleva det då. Att stå och vänta på de här hissarna. Alltså framförallt en sån hiss som går i sidled. Kan ju säga.
Gud, alltså, radioprofilen Carolina Widerström förklarar krig mot hissarna. Ja, alltså, går i sidled i Stockholms kollektivtrafik.
Vet du hur långsamt den går? Alltså, det är liksom
men vilken pratar du om nu? För den enda jag ser framför mig är Kungsträdgårdens blåa linje upp till markplan. Alltså den är ju... Den är sned och jättelångsam.
Ja, det finns en sån på T-centralen också. Det var inte den, men det är en sån. Men det finns... Jag var på i Liljeholmen.
Mm.
Man visste inte att det fanns en sån hiss där. Men det gör tydligen det nu när jag
Varför ska den gå snett? För ja, den är ju inte så här... Den är inte så högt upp.
Nej, men jag
alltså, det är inte så långt.
Nej, men jag tror den går på typ så här... Du vet, man har byggt rulltrappa, så man byggt en rulltrappa. Alltså istället för att bygga... Alltså istället för att... Bygga
ett hisschakt.
Exakt, typ. Som går rakt upp, så passar man på att bygga det här snea. Liksom, när det ändå är rulltrappa, vanlig trappa. Och sen så tar vi
fortsätter bygga snett.
Snett upp så.
Nej, men de går gul hiss.
De går jättelångsamt. Alltså jättelångsamt. Så jag tror att det är någonting jag kommer få träna mycket på nu. Alltså du vet, att först stå och vänta.
Mm.
Och sen vänta på att någon ska gå av. Och sen kanske det är någon som är före mig som ska gå på. Alltså då kommer inte jag med den slotten liksom.
Nej.
Utan då är det så här, det är nästa slott. Så ska den upp och sen ner. Och sen får jag
alltså
åka.
Du är ändå van vid Alpernas, de här enorma lyftarna som man kan vara så här asmånga i, du vet.
Det är obehagligt.
Då kan man slussa så här 30 pers upp. En hel skolklass typ.
Ja, precis.
Men nu är det en i taget liksom.
Ja, det är faktiskt det. Nej, men jag tror det kan vara bra för mig. Alltså det är utvecklande.
Ja, jag vet inte. Jag jobbar ju ständigt med det här tålamodet, va?
Ja, man gör ju det.
Alltså jag har inte lärt mig än på 4 år i paradrätten att jag måste vara tyst bara.
Mm.
Lyssna och vara tyst. Men jag kan inte.
Nej.
Alltså och i den här podden, jag avbryter, jag avslutar dina meningar. Du får inte säga färdigt en mening. Och sen när jag klipper det så har jag ju, alltså du vet, självhatet.
Fast nu måste du
och säger så här.
Ja. Förlåt, nu avbröt jag dig. Nej, men nu måste det vara extremt. För det måste vi kanske säga till våra lyssnare också. Att det är tydligen så att det uppstår ett visst lagg. När vi... Alltså det har inte... Jag måste säga att... Jag upplever ett visst lagg nu när vi poddar så här på distans. Så att om ni upplever att vi avbryter varandra mer och inte bara det vanliga som Sofia brukar avbryta mig, utan alltså att det är på en annan nivå, alltså att även jag avbryter Sofia hela tiden, då är det alltså på grund av tekniska omständigheter.
Verkligen, alltså fördröjning i FaceTime.
Ja.
Och anledningen till att jag avbryter mycket, det är för att jag inte, det är inte för att jag vill vara otrevlig, utan det är för att jag är engagerad i samtalet. Mm. Och det är bara det sättet jag har lärt mig att prata på. Men jag förstår att det är störigt. Och jag får mycket kritik för det. Främst på YouTube. Och det skäms. Jag skäms.
Mm.
Men jag tydligen kan ju inte lära mig hur man pratar normalt.
Nej, men jag känner ändå med det där lite. Eftersom jag har lite dem. Jag har ju de här tendenserna också. Så att,
Och jag tycker det är charmigt. Jag tycker det är charmigt.
Alltså att vi har det.
Ja, ja, det kommer ju från middagsbordet. När man måste få kriga för att få ordet.
Det är det ju. Det är det ju.
Ja,
det är det ju absolut.
Så det är en ren överlevnad.
Ja.
Och så här, jag har något att säga, jag kommer ta ordet nu och säga det liksom.
Precis, man är rädd att inte få ordet, så därför måste man typ så bryta in lite för tidigt.
Ja. För det handlar också om det vi har sagt nu, om att man är rädd att glömma.
Ja.
Alltså du har ju redan glömt att du ska skriva dagbok,
ja,
säkert.
Ja, ja.
Men att om jag inte säger det här nu kommer jag glömma det, och då kommer jag inte komma dit i samtalet där jag vill hamna.
Nej,
typ.
Nej. Det är tufft, vi har det inte lätt. Vi har det inte lätt.
Jag har det inte lätt, men vi lovade, det kan jag faktiskt komma ihåg, bara för att jag skrivit ner det, att vi skulle prata om miraklet i Gullspång.
Ja.
Och vi gav, alltså lyssnarna en läxa, att på en vecka då hade de på sig nu att se den, om de inte hade sett den här dokumentären som har varit så otroligt omtalad.
Ja, alltså du säger det, Svea, att den har varit omtalad. Jag måste säga att jag tycker den har varit för lite omtalad med tanke på alltså ändå vilken sjuk dokumentär det är. För det är en dokumentär som först släpptes faktiskt på bio. Och sen nu ligger den på SVT Play för de som vill se den.
Exakt. Och när såg du den?
Alltså jag såg den för länge sedan, för att jag ville ju, alltså jag var så himla nördig att jag bara, oh, den här, för jag fick nys om den och då tänkte jag ska se den på bio. Alltså, ja, men det tänkte jag. Men sen kom den så här på, ja, sen kunde man hyra den på så här SF Anytime, så då hyrde jag den där, så det måste varit några månader sen.
Ja, och jag såg den på SVT Play, och då fick det var som att den fick en revival i att bli omtalad, känns det som.
Det kan jag
tänka. Då var det väl den breda massan kanske som såg den. Och liksom, det är en kvinna då som har filmat, hon blev kontaktad angående, alltså av några norska systrar som bara, vi har ett mirakel vi vill berätta om. Du är väl den här dokumentärfilmaren. Så att har man inte sett det nu, då får man bara alltså antingen får man lyssna på samtalet och se den via det här samtalet.
Ja.
Och då blir spoilad. Har man inte sett den och vill se den, då får man väl spara det här segmentet tills man har sett den typ.
Så får det bli.
Men man älskar ju en dokumentär som har olika vändningar.
Mm.
Men som har en mystik som ligger över hela, alltså från första rutan, där det nästan känns lite övernaturligt typ.
Ja, men precis, och att man hela tiden, för det är ju det som får en att vilja, alltså säg klassisk dramaturgi, man vill ju så få reda på slutet sen liksom vad som händer.
Verkligen. Och i och med att det är en dokumentär så blir det ännu mer spännande än en så här thriller eller deckare, för man bara, det här är ju på riktigt, det finns riktiga mirakel, det finns övernaturliga, alltså man blir så lurad av musikläggningen, de här karismatiska ändå norska systrarna.
Mm.
Nej, men det finns två norska systrar som jag tycker är liksom, de är så jävla bra personer att ha med i en dokumentär. För man bara, hur kan ni prata på det här sättet? Ni är så in väldigt så här, de är också mystiskt humör.
Ja, typ. Verkligen. Det är de.
Och då är det en ond och en god, kan man säga. Alltså en väldigt from som heter Kari, och sen Mai, hennes syster, är lite mer så här misstänksam och lite småaktig typ.
Ja.
Ja, och de träffar av ett mirakel då en kvinna som heter Olaug som säljer en lägenhet i Gullspång. Alltså alla är från Norge, men de hamnar i Gullspång av någon
anledning. Det är det som också, förlåt, men det är bara så.
Ja, jag vet,
varför
det
är de i Gullspång? Men
redan där är det som att man bara, hur hamnade ni här typ? Det börjar med att hon bryter svanskotan typ på Skara Sommarland. Så att hon kan inte sitta ner på 7 veckor. Så då måste hon ligga och virka så här på mage hos sin syster. I Gullspång.
Just det.
Så hon blir kvar i Gullspång. Och så tänker hon bara, men jag kanske ska köpa ett eget hus här.
Mm.
Så går hon på en visning och där hänger en tavla som hon har typ letat efter.
Ja.
Och då träffar de den här kvinnan som också är norsk som säljer då. Och de bara, hon ser ut som vår döda syster.
Ja, det är
som
där.
Dog på 80-talet.
Det är där det blir så kusligt liksom, att de här två norska systrarna, de befinner sig i Gullspång eftersom en bor där, en vill köpa lägenhet. Och den här tredje personen då som säljer lägenheten, hon ser alltså ut som deras döda syster.
Ja, och tavlan är liksom inkörsporten i att hon måste köpa lägenheten, för de ser det som ett tecken. Ja. För hon har velat ha den här frukttavlan. Det som man tänker när man tittar på den, det är ju så här, alla säger typ samma sak, bara, men det här kan ju inte stämma.
Nej.
Typ. Alltså bara det är ju, som du säger, både kusligt och en slump. Men sen börjar hela vecklas ut och de ska ta reda på då så här, är du en hemlig tvillingsyster till vår döda syster?
Mm.
Alltså bara rent i slutändan så vet jag inte vad vi har fått veta egentligen.
Nej, för det är det jag också undrar lite. För när man tittar på den här då är det ju liksom så att det går ju ut på att de ska ta reda på det här. Kan hon verkligen vara den tredje systern liksom? Och,
kan eller det vara, fjärde.
Ja, eller fjärde. För kan det då vara så att hon... Alltså för först tror man ju nästan att den här systern som har gått bort, att hon inte har gått bort, du vet.
Exakt, alltså att det var också tror, en sån...
Ja.
Att hon har... fejkat sin egen död. Varför skulle hon göra det?
Det då är hon här, Olag, heter hon det? Olag.
Olag.
Olag, som man bara, är det systern? Men sen bara, okej, de har en syster som har gått bort. Men kan det vara så att den här systern som har gått bort, kan hon ha en tvillingsyster som de inte vet om? Och, alltså inte för vad som, men jag uppfattade det som att, ja, det hade de väl. Alltså hade inte.
Alltså man får ju inga tydliga svar i någonting.
Nej, men de går tillbaka.
Jag har både läst på Flashback, olika intervjuer med den här dokumentärfilmen som jag måste säga är väldigt konsekvent, fortsatt mystisk, och det tycker jag är kul att hon är, för folk vill ju bara ha svar, men hon vägrar ge svar. Hon bara, det är upp till tittaren att tolka. Man bara, men hallå, det här är ju, det är som ett jävla krimfall också som du inte berättar om.
Precis, för att helt plötsligt är det ju också så här att den här systern då som tyvärr då har gått bort, då börjar Olaug nysta i det fallet, och det visar sig att helt plötsligt så dyker det upp trådar där liksom som gör att det är så här, var det verkligen ett naturligt dödsfall eller var det så att hon blev mördad?
Alltså de har ju trott att hon tog sitt liv, men hon levs med den här storyn då i 30 år tills Olaug kommer och bara river upp allting. Mm. Och man vet inte vem sidan man ska vara på.
Nej. Men det sjuka är ju att hon Olaug liknar ju dem också. Alltså det är inte heller som, alltså hon liknar ju den här systern som har dött. Alltså så att det är inte heller som att det är helt sjukt ju, utan det är, eller allting är ju helt sjukt, men jag menar bara att det är ju också en parameter som gör att man, jag tror ju att hon är alltså en tvillingsyster som inte växte upp i den här familjen.
Och det är ju ett mirakel. Alltså inte mirakel är så svårt ord, men det är ju sjukt sammanträffande. Vi säger att hon är en tvilling, en bortlämnad tvilling då, som själv inte visste om att hon var en tvilling.
Nej.
Och så började det pratas om att under andra världskriget så ville nazisterna göra experiment på tvillingar, och därför valde familjen att lämna bort en tvilling i smyg, så de typ iscensatte när det var förlossning att en dog och en överlevde.
Ja.
De gör ju också två DNA-prov.
Precis, och det första visar ju då att Olaug är släkt med de här två systrarna från Norge.
Ja, och de har ännu fler syskon som är jättekristna som bor uppe i bergen i norra Norge.
Ja.
Vilket också blir en kulturkrock, för Olaug är uppväxt med så här konst och litteratur och hon är antikhandlare och hon dricker vin och hon är väldigt så här lite mer kulturell kan man säga.
Ja.
Och det blir också en clinch då, för det blir lite så här upprivande bråk, verkar det som. Man får inte heller helt klarhet i de här bråken.
Nej.
Men tydligen har hon filmat den här dokumentären över typ 4 års tid.
Mm.
Och det finns jättemycket material som hon inte har tagit med i dokumentären.
Nej, men alltså man väntar ju bara på en uppföljare. För att jag menar, alltså, då är ju så här, för nu vi får ju hoppas att våra lyssnare nu har tittat lite eller kanske blir intresserade här, för att jag tycker ju att det här är en av de sjukaste, alltså det är en av de sjukaste dokumentärerna jag har sett i hela mitt liv, tror jag.
Ja, verkligen.
Alltså att allting är så konstigt, för å ena sidan så skulle man vilja säga så, allting är humbug. Så,
ja,
för att använda
verkligen.
Ett
Olaug är en bedragerska.
Ja, precis, men sen så är det ju ändå grejer som då stämmer ju, eftersom bara det att de är lika. De matchar på ett DNA-test. Det finns, typ de hittar väl så här gamla, alltså i kyrkoböcker.
De är födda, födda samma dag.
Ja, men just det, det är ju det som också är sjukt. De är ju födda samma dag och samma år och allting. Så att, jag menar, det kan ju inte vara så att hon inte är den förlorade tvillingsystern.
Det kan inte vara så att hon inte är det. Nej. Alltså hon är det, ja.
Hon är
Nej,
det.
Precis.
Men hon själv, för det är ju det hela, allt slutar ju med att hon vill ju inte veta av det här. Och hon, för de gör ju till DNA-test. Och då helt plötsligt så matchar det inte.
Nej, och det köper inte jag.
Nej, precis.
Jag köper inte det, för jag tror att Ola och Ville där ta avstånd från det som hon anser vara så här. De är galna, de är kristna, de försöker frälsa mig.
Ja, för det blir ju som ju att hon inte riktigt... först, det börjar ju med så ovänskap, men sen så blir det ju liksom stökigt mellan de här. Ja, så då vill inte hon ha med dem att göra mer.
Man vände kappan så många gånger, för helt plötsligt är jag med Olag. Och sen bara, oj vad Olag var otrevlig när hon bara, ni har så fattig uppväxt, jag skulle inte vilja ha er uppväxt.
Nej,
och
precis.
Alla syskonen bara, vi har inte, du vet inget om oss.
Nej.
Alltså det är så, det sorgliga är ju att den här tvillingen... som heter Lita då, fast det är bara ett smeknamn. Det sjuka är ju det, parentes, men att Olag är uppväxt och blir kallad Lita hela sitt liv, vilket man bara, hur är det möjligt,
ja, men alltså,
att ni har haft samma smeknamn hela livet?
Ja, men det är ju också helt, det är ju därför som det finns ju grejer här som vi, alltså det, hon är tvilling med det, och för det finns saker som vi inte fått reda på.
Ja, nej, men hon är tvilling, jag tror också det.
Ja.
Men det sorgliga överhängande är ju att den här tvillingen är död, vilket gör att de hittar ju inte varandra. Hade Lita levt, då kanske Olag hade kommit, alltså man vill ju bara att de ska finna varandra, eftersom att båda har ju också uttryckt genom livet bara, jag har alltid känt mig halv, jag har känt att det är någonting som saknas, alltså sånt där har ju många åtskilda enäggstvillingar berättat. Jag har sett andra dokumentärer om alltså tvillingar som blivit skilda vid födseln och så.
Nej, men det är ju en jätte, såklart det är en jättesorg, men det är ju också då så sorgligt då att det först har varit så här att man då tänker att hon, tvillingen som dog då, att hon tog självmord.
Mm.
Men sen blir det ju då helt sjukt när det börjar komma fram tankar om att, eller inte tankar, utan typ så Ola hittar bevis för att hon kanske är mördad.
Jag vet, och då tänk då, alltså om du som lyssnar på det här inte har sett den, då kanske det verkar askonstigt allting.
Ja.
Men det man har med sig då när det kommer fram, det kanske var ett mord. Det är både tavlan, guldspång, den här systern, alltså allt det där har redan hänt. Sen fortsätter det bara hända sån här. Och då börjar de här första tvillingarna, eller inte tvillingarna, systrarna, alltså Kari och Mai, de här kristna. Då börjar de bete sig bara, men vi ska inte nysta i det här. Och då börjar man kanske misstänka, bara, de vet någonting här.
Ja, precis.
De vet grejer som de inte säger.
Och varför börjar de, det är det jag undrar, varför de börjar göra så. För varför kommer det inte fram saker? Alltså, det stör
mig. Nej, för då
mig.
Tror ju folk, alltså folk som jag har läst, de tror ju att de döljer någonting.
Ja.
De är rädda för något, de vet någonting. Och det gör det ännu mer kusligt.
Ja.
Sen började det komma upp den här ex-mannen som hade tecknat en livförsäkring. Så här. 5 dagar innan hon dog tecknade han så här 3 olika livförsäkringar på henne.
Ja, men just det. Ja, precis.
Och man bara, är det han då? Men då är han med i dokumentären. Och då, eftersom att det inte finns... Jag vet inte ens om det är preskriberat, men det kanske det är då. Det går ju inte att göra någonting ändå.
Nej.
Men han är ändå med. Sen är det de här vittnena som bara, vi såg henne i en bil. Hon bytte peruker.
Ja.
Alltså det är också asobehagligt.
Det är jätteobehagligt att hon bytte peruk. Och man bara, vad är det för vittnen? Ja. För det är ju vittnen som inte är liksom, som vi förstår det, det är ingen släkt eller något sånt där. Utan det är ju några som har passerat den här rastplatsen.
Där de hittade henne.
Där de hittade henne sen död.
Ja.
Så att det här är ju som en dokumentär i sig. Alltså bara hennes bortgång blir ju som en egen dokumentär i dokumentären.
Exakt. Och det sa, alltså jag läste en dokument eller en intervju då med, jag har Aftonbladet Plus, då kan jag läsa mycket så här. Hon är väldigt kryptisk då, Maria Fredriksson.
Ja.
Och hon menar på så här, jag gjorde den här dokumentären i 4 år och jag... Det var jobbigt för mig med, det måste ni förstå typ.
Ja.
Jag träffade vittnena för det var det familjen ville, men sen ville de inte att jag skulle nysta i det mer än att... De var nöjda med att få reda på att det inte var ett självmord. Sen ville ju inte familjen i Norge då.
Nej.
De ville ju inte riva upp...
Nej,
den här utredningen och...
Men sen så är det ju ändå så till syvende och sist då liksom, så är ju då det sjuka att det görs ju i slutet av hela så görs det ju ett till då DNA-test för Olaug tillsammans med de här systrarna.
Du har problem med hennes namn.
Ja, lite problem.
Du ska säga det som en grej varje gång. Olaug, som också du har något otalt med henne.
Så jätte...
Du säger, tycker inte om Olag verkligen.
Jo, men det var bara för att jag trodde hon hette...
Typ som att hon påstår sig heter det, men hon är, det kan inte vara hennes riktiga namn.
Nej, men det är för att jag trodde inte hon hette det. Men jag kommer ihåg... Alltså jag försöker säga det. Nej, men då helt plötsligt, alltså eftersom man ändå tror mycket på så här det medicinska, alltså jag gillar ju att tro på sånt, då blir det ju väldigt jobbigt.
Jo,
sen,
liksom. jag håller med.
Du är lite
jag är lite mer så här bluff och båg och spökerier.
Nej, men då blir det ju så jävla sjukt att det sista som händer i typ dokumentären, det är ju då att de gör ett till DNA-test då, varför de nu gör det. Men då bestämmer de sig för att vi måste göra ett till. Och då matchar de inte. Då är de inte släkt längre. Och då undrar man ju hur fan gick det till liksom.
Men då har Flashback en teori.
Ja.
Och först kan vi bara säga att Olaug fick ju så fin kontakt med Litas dotter.
Ja, just
alltså
det.
Dottern till den här kvinnan som dog.
Ja, som då
och
är
de
så
har
hennes
sån connection.
Alltså Olaug är ju hennes moster då ju.
Alltså enligt vad vi är övertygade om.
Ja, exakt.
Ja. Och då menar Flashback på att de gjorde det första testet kanske var någonting i stil med så här My Heritage DNA-test, du vet de här som folk gör mycket och lägger upp på Ancestry och sånt. Alltså i det släktträdet som man gör på de tjänsterna, då Astrid heter för övrigt kvinnan som kallades Lita som dog, Olags påstådda tvillingssyster. Där kan man ha lagt in dem som systrar i det här My Heritage. Och då de delar ju DNA, för de är enäggstvillingar. Och då när de lägger in så här i det andra DNA-testet, är Olaug moster till Trine?
Ja.
Då blir svaret nej.
Ja.
Hade de frågat så här, är Olaug mamma till Trine?
Ja.
Då hade svaret kunnat bli ja, eftersom att deras DNA är identiskt.
Just det.
Så DNA-testet tar ju bara väldigt ordagrant så här, nej, han kan inte vara moster. För hon har inte det här DNA-grejen som... Fattar du? Att teorin här är då att Olaug har medvetet ställt en sån dum fråga.
Ja.
Där svaret blir nej, du är inte moster.
Nej.
Och då tar de det som att nej, men ni var inte släkt.
Nej.
Medans hade man ställt en annan fråga, då hade svaret blivit ja, du är mamman till Trine. Ja. Eftersom att de har exakt samma DNA.
Ja, precis. Ja, intressant.
Och det tror ju då folk att det är så det har varit för att Olaug vill ta avstånd från den här familjen som hon inte tycker om längre.
Men då är det ju ändå så här, då måste vi ju ändå nämna det absolut kusligaste som sen hände. Ja, alltså sista grejen.
Nej, men alltså. Och det kan man ha missat om man inte sitter kvar och kontemplerar i eftertexterna av chock i dokumentären. Då kanske man är så här rastlös och stänger av.
Ja, man liksom måste göra den grejen som liksom jag ändå försöker göra varje gång jag är på bio, att bara säga nej, nu ska inte vi hetsa iväg, utan nu sitter vi här.
Verkligen.
Och så kollar vi på eftertexterna för att hedra de som har gjort filmen.
Jag håller verkligen med. Och att man har lärt sig att i Marvel så kommer det alltid en liten extra snutt i slutet som visar på nästa film som ska komma.
Ja.
Detta vet alla Marvel-fans typ. Så du satt, fast jag satt ju där i ren chock.
Ja,
i eftertexterna. För man bara, vad har vi fått se här nu?
Ja.
Och då vi kan säga bara att dokumentären består av massa telefonsamtal, inspelade telefonsamtal hela tiden.
Ja.
Till den här dokumentärfilmaren stackaren som måste hantera alla de här galningarna hela tiden.
Precis. Nej, och då kommer alltså ett telefonsamtal till dokumentärfilmaren från Olaug.
Hon heter fortfarande det, ja.
Från henne, där hon ringer till dokumentärfilmaren för att säga att jag tror kanske att det är du och jag som är släkt.
Nej, men sluta. Alltså, hon säger så här, vi måste ta ett DNA-prov, du och jag. För jag tror kanske att vi är släkt. Och då fick jag alltså de kallaste gårarna. Jag får det fortfarande nu. Jag blir svinrädd nu.
Jag blir också rädd, för då blir man så här, man är ändå, även om man typ tycker att alla är lite speciella i hela dokumentären, så har man ju ändå typ på något sätt så har man ändå något förtroende. Eller jag vet inte, har väl inte ett förtroende. Men då blir det ju som att hon, Olaug, är helt galen när hon säger det ju. Alltså,
ja.
Nej, men.
Alltså, minns ni slutet på Shutter Island när de ska besluta om Leonardo DiCaprio är galen eller inte galen? Ska han lobotomeras eller ska han inte lobotomeras? Och då säger han någonting som gör att hans läkare som har lekt hans kompanjon gör en nick åt de här läkarna. Ja, han var galen.
Ja.
Han ska lobotomeras. Och så precis när de är på väg fram, då säger Leonardo till honom, alltså det är så rysningar. Han bara, vad tror du är värst? Att leva med skuld eller dö som en hederlig man typ.
Ja.
Och det visar ju på att han var inte galen.
Nej.
Men han gick med på att typ bli lobotomerad.
Ja,
och då blir det en sån vändning. Och man bara, nej!
Nej, men alltså okej. Men en till sån alltså i A Beautiful Mind, när det är att det visar sig att den här personen, eller den heter väl det, Beautiful, ja. Att man bara, man
älskar den.
Litat på den här personen. Alltså Matt, vad heter han? Matt Damon, det, vad heter han? Matt,
nej, inte han, nej, utan det är Russell Crowe, va?
Ja, just det. Nej.
A Beautiful Mind är ju när han, Russell Crowe är den här, han skriver ekvationer på rutor, ja, han precis, är en smart matematiker.
Sorry,
och så har han några vänner genom hela filmen.
Ja, precis. Och man tror liksom på det hela tiden. Och sen så bara är det så, nej, han har ju bara varit lite...
alltså, schizofren.
Ja, schizofren. Så det har inte hänt. Och det har man ju trott. Och det var lite så det kändes när Olaug ringde och sa detta. Även om det är klart att det finns en viss överdrift också, absolut. Men lite så.
Jag vet, men där gör ju... Det har ju också dokumentärfilmen fått kritik för... läste jag i olika recensioner. Alltså jag har ju satt mig inne där.
Ja, det är jättebra.
Att hon gör det här fula knepet i eftertexterna som True Crime-dokumentärer på Netflix har gjort för att så här, på säsong 2, att man trodde man fick svar, sen så bara, va?
Ja.
Gräddes det upp något mer?
Ja, precis.
Och att hon gör det för att mindfucka oss in i det sista, men vi har egentligen inte fått svar på någonting.
Nej, för det har vi inte.
Det finns ingen linje, det finns inga slutsatser. Det är bara ett mishmash av så här effektsökeri och familjetragedi typ. Ja, men det är också det man gillar. Som man älskar ett mysterium.
Ja, det gör mig, men som tittare känner jag absolut så många då, alltså jag delar mycket av det här vad folk tycker då på Flashback och så, för jag känner också så att jag kräver ett svar. Alltså, jag
vet, och hon vägrar ge ett svar, ja, för att hon vill att man ska tolka själv. Ja. Nej, men vi glömde ju säga en kuslig grej.
Ja.
Alltså lampan.
Ja, jag visste att det var det. Jag visste att det var det du tänkte på.
Då är hon också, då filmar de lite behind the scenes. Greppet i dokumentären är också att man filmar lite så här, att de iscensätter vissa grejer.
Mm.
Typ hela dokumentären börjar med att de här systrarna ska leka hur det var när de hittade tavlan. Och, så vi är beredda på att ibland är det bakom kameran, ibland är det framför kameran. Alltså, ja. Oj. Hallå?
Okej, min mobil dog.
Anslutningen för Rutsche är instabil.
Håll ut, Sofia. Håll ut.
Dog hennes mobil?
Alltså, precis,
vad hände?
Alltså, jag har inte stängt av banden eller någonting.
Det är mycket så här behind the scenes, men sen är det på, alltså det är mycket av och, ibland hör man dokumentärfilmer, ibland är hon med, du vet, hon är lite en karaktär i filmen. Och en scen då, det har hon också valt att klippa med. Det får vi ju tänka på att hon har ju klippt det här.
Hon
väljer ju att berätta sin... Det här blir ju hennes version. Då sitter de och kollar på några klipp. Och sen helt plötsligt så flyttar sig typ fotografen lite. Och då faller det ner en jävla takkrona, en lampa.
Ja.
Den har suttit i taket i 30 år. Från ingenstans faller den ner precis där hon... precis satt, typ så här.
Ja, och det här...
filmar det här mysteriet.
Och det här sker ju då när de sitter där samlade i ett rum, lite så här kusligt rum ändå också ju, när de är
alltid
där.
Så här, aldrig mysigt.
Nej. Och det händer ju då när de ändå sitter där och pratar liksom om, ja men om mysteriet liksom, och vad de känner och allting. Nej, då ska den ta kronan bara så här, åka ner i golvet och splittras. Alltså plus att det hade kunnat ske ytterligare ett dödsfall då liksom, för hade den trillat på fotografen, då hade det nog varit väldigt... alltså man hade nog fått omfattande skador.
Ja, nej men då är det ju en gast som försöker säga bara, filma inte mer.
Nej.
Alltså jag kommer visa er typ. Gräv inte djupare i det här. Nej. Och det tillför ju bara ännu mer rysningar då.
Ja.
Men efter det här sluttexten med det här vi är nog släktgrejen, så har ju jag blivit... alltså jag har ju blivit så jävla rädd för Olaug.
Ja.
Jag tror att hon går runt och förföljer mig typ. Alltså jag har ju fått så här. Jag hade samma med en jättekuslig kapten i rederiet som hette Anna, som hade en dubbelgångare. De hade så här röd page. Jag har säkert berättat det i podden. Alltså i flera år var jag rädd för just den karaktären. Och nu känner jag lite samma med Olaug.
Ja, alltså att hon kan dyka upp när du minst anar det.
Jag tror typ att hon ska stå i ett mörkt hörn och bara, du vet, med ett glas vin och vill ta så här ett DNA-test för att hon tror att vi är systrat.
Ja, man får ju hoppas verkligen inte att man... alltså man får hoppas att man inte råkar stöta på henne IRL, alltså att liksom, för det kommer ju bli väldigt obehagligt då. Alltså varför vi nu också blir så himla berörda av det här. Men jag förstår ju vad du känner, för jag känner ju lite samma, att det blir väldigt... Det blev väldigt starkt. Alltså nu faktiskt när vi har pratat om den känner jag typ att jag måste se om den igen. För att nu, ja, nu har jag äntligen fått ändå bearbeta den lite. För att jag har ändå haft med mig den här länge. Och har bara haft Rickard att prata med. Och Rickard vill liksom inte gå på djupet på det sättet som jag
gillar. Nej, han tycker det är så... Han tycker det är för obehagligt säkert.
Ja, men jag, eller han tycker nog bara att det är så här, bara, vad fan är det här? Så, och då känner jag att...
Ja, han kan, men så inte, kan man inte bara säga, nej, om den här.
Man kan inte bara slå bort den så bara, ja,
nej,
det
man, måste
det.
Djup, man måste djupt dyka, ja, i det här.
Man måste gå så djupt. Så,
jag vet, och då, trots då, nu är jag rädd för Olag, men jag trodde ändå på henne. Jag tror ju ändå att hon... Jag vet inte, jag tror ju att de är tvillingssystrar.
Ja, men det är därför man inte kan tro på henne längre. För att hon vill ju inte veta av det här längre.
Nej, men det är nog på grund av att hon fick ju ryta till. Och bara, glöm inte att vi har religionsfrihet här i Norge.
Ja.
När de försökte frälsa henne där uppe. När de skulle... Alltså det var... Om ni inte har sett den,
ja,
då har ni sett den nu via oss. Men annars måste ni se den.
Ja, precis.
Och jag kommer typ också vilja se den igen.
Ja.
För att det finns ännu mer att prata om, tror jag,
ja.
Men det får vi göra liksom off-cam. För stackars lyssnarna kan ju inte,
nej,
de bara, de kanske är som Rickard och bara, ja, det var sjukt men vi släpper, ja, den nu typ.
Nu går vi vidare. Nej, men det kanske är så för att du och jag kanske ska se om den tillsammans. Alltså lite längre, ja, fram. Att vi, så här, vi ger det kanske en månad eller så nu för dig också. Att du får lite distans,
ja.
Och sen ser vi den i grupp helt enkelt.
Sen är det popcorn och sportlunch. Och sen ser man den,
ja,
igen,
ja.
Och sen har man liksom en sittning när man måste,
ja,
diskutera.
Och det, men jag tror inte, tyvärr inte i podden då.
Nej, inte i podden. Jag tror inte det kommer komma en del två, men däremot, nej, är det många amerikanska filmstudios som vill göra det till en spelfilm.
Uh-huh.
Men då är man så här, vad ska den då sluta? Alltså det finns ju inget.
Nej,
det finns ju för mycket här.
Ja.
Det finns ju för mycket att nysta i med den här skiten.
Ja.
Åh, med det.
Ja, men åh med det.
Tack för att ni har lyssnat. Ännu en gång, ni är så gulliga och vi är så glada.
Ja, det är vi verkligen. Tusen, tusen tack och tänk att ni finns.
Ja, tänk att ni finns. Hej då!
Olag. Olaug. 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 Som Matt Damon.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.